Hej och välkomna till Kulturpodden som idag bandas live för en publik på bokkalaset i Ekenäs. Och när man är på ett bokkalas så vill man ju gärna tala om ett tema som på något sätt anknyter till det litterära, kanske ett författarskap som så många som möjligt känner till. Vilket vi antar att det faller när det gäller Astrid Lindgren och hennes ikoniska berättelse om barnen på Saltkråkan. Jag heter Silja Sagren Fordstad och med mig här har jag Marit Lindqvist och Petter Lindberg. Och det intressanta med Vi på Saltkråkan, en av de intressanta sakerna, är ju att det faktiskt från början var en tv-serie som först därefter blev bok. Och den här första tv-serien från 1964, det har ju blivit en sån här klassiker för många generationer i det här skedet. Vilket gjorde att det var många som höjde på ögonbrynen när man började tala om att det ska komma en ny version. Och jag tänkte att innan vi går in på det så ska jag vilja fråga er den där klassiska frågan, Marit och Petter. Vilken karaktär i Saltkråkan tycker ni bäst om?
Du pekar på mig. No, för min del är det nog alltså Stina. Jag menar, hemma på vår gata i stan, Stina. Alltså jag tycker hon är alldeles underbart kaxig och sprudlar av energi och helt oförskräckt på så många sätt.
Jag är nog faktiskt nästan beredd att också välja Stina. Jag tycker att hon är helt fantastisk i den här tv-serien. En lite så här lillgammal unge som älskar brott och spökhistorier och allt möjligt kufista som ibland säger beska sanningar utan att hon själv vet om det. Och jag tycker det här, ja. Sen är hon lite svag för mjölkar också. Men Stina, absolut.
Och Silja då?
Nej, jag hakar genast på det här med mjölkar. Jag är helt såld för mjölkar. Jag tycker han är en ljuvlig sån här. En far som verkligen vill det bästa och som hela tiden tvingas komma till korta på något sätt vara du med det. Och jag kan ju avslöja redan nu att jag tycker nästan ännu bättre om honom i den här nya versionen, vilket vi kan komma in på. För som sagt alltså, den nya versionen, den väckte jättemycket diskussion innan någon hade läst en rad eller sett en enda bild på någon som skulle spela i serien. Man tänkte verkligen att nu har man förstört den här klassikern, eller hur, Marit?
Ja, alltså 2021 så gick SVT ut med att nu ska man göra en ny version. Alltså det var ju 60 år, alltså den första kom 1964. Och då var det bland annat skådespelaren Ulf Brunnberg som kritiserade de här planerna. Han tyckte att det var helt onödigt med en ny version, fiasko. Eftersom han tyckte att originalet är helt perfekt. Och man behöver inte göra någonting nytt av det. Och han var rädd för att den här nya versionen skulle bli allt för politiskt korrekt, som han uttryckte då. Och att man skulle måste spela då någon form av mångfald och så vidare i den här tv-serien. Men sen till den här nya tv-seriens försvar så trädde ju då Louise Edling Friberg, som gjorde Malin i den här ursprungsversionen. Och hon uttryckte sig på det sättet att hon vill verkligen att Vi på Saltkråkan skulle fortsätta vara en sån här gemensamhetsskapande version och ge en gemensamhetsskapande bild av Sverige, men en som är lite mer breddad, som kanske inte är så blond och blåögd. Och till saken hör ju alltså att Louise själv, alltså hon var ju inte blond, hon var brunett, men hon tvingades färga håret inför den här inspelningen. Så.
Nåja, nu vet vi med facit på hand så här vad det har blivit av den här nya serien som ju nu ligger då på arenan redan ett par avsnitt. Fyra till på kommande på SVT, den som ser SVT Play kan se alla på en gång. Men så här med facit på hand och när man tänker på de här reaktionerna som kom då inför. Tycker ni att det var motiverat att skapa en ny version av den?
Absolut. Jag tycker att varje tid har väl sin syn på Astrid Lindgren. Och jag kan ju inte säga att den där gamla serien på något sätt skulle kännas förlegad. Men jag tycker att också en modern publik förtjänar en modern version. Sen kan man ju lyfta upp olika saker. Och det tycker jag också de här båda serierna gör väldigt förtjänstfullt. Att man betonar lite olika saker som då på ett ganska tydligt sätt är mer förankrade i samtiden. Än, jag menar, den här serien från 64, det är sånt som känns lite kul, men som känns också lite så där förlegat.
Nu här har man ju alltså dels moderniserat språket lite och gjort det mer samtida. Den utspelar ju sig i vår samtid, så att det är ju helt förståeligt, så att säga. Och sen har man ju moderniserat en del, men man har gjort det med ganska varsam hand, skulle jag säga. Den här nya serien är då alltså bara på 6 avsnitt, om vi tänker att den ursprungsserien var 13 avsnitt och ytterligare 4 långfilmer. Så att man har ju valt att bevara det mesta, olika scener och så vidare, men sen också skrivit till lite och gjort lite annorlunda och så vidare. Och om man nu tänker på sånt här med modernisering, så kan man ju se då att, jo, att när Melker har kommit i butiken så betalar han med bankkort eller Swish eller någonting sånt här. Och hon där i Boden, så hon blir nyfiken på vem är den här Melker, att aj, han är författare, och så slår hon upp datorn och googlar på att vem är den här, att jaha, han har skrivit en bok som fick stor uppmärksamhet, men sen har han nu levt ett ganska sådär liv efter det och så vidare. Och så finns det ju mobiler, men det finns inte riktigt någon vettig mobiltäckning där och så vidare. Så att det är med mycket varsam hand man har gjort det. Sen har man ju, det som jag kanske reagerar mest på, var att man har döpt om vissa av de här barnen, så att Tjorvens systrar heter inte Teddy och Freddy, utan de heter Elin och Julia. Och Pelles bröder heter Elliot och Ivan. Så att den som nu har sett på de där gamla, så kan ju hoppa till lite. Men det hänger ju också ihop med att när man valde att göra den här nya versionen, så valde man också att ha en öppen rollbesättning, som det heter. Alltså att man ville försöka få in mångfald i berättelsen nog. Och då kan man ju konstatera att en del av de här barnen, alltså Pelles bröder och Malin, är bruna. Vilket då har kanske väckt en del debatt i Sverige, det kan vi återkomma till. Men jag läste en intervju med den här regissören Fredrik Edfeldt, som konstaterar att det har varit viktigt för dem att försöka kommunicera Astrid Lindgrens filosofi och känsla inför barn och natur. Och om man inte hade fått med sig det, så hade man lika gärna kunnat göra någon annan tv-serie. Alltså att man vill bevara den här okonstlade lätta stämningen och den här grundhistorien som är densamma. Och att man vill behålla det här starka barnperspektivet. Och det tycker jag ju att man har lyckats med väldigt bra i den här nya.
Jag tycker mycket av det här ganska långt raljanta tonfallet som fanns inför. Det var ingen hejd på hur olika skribenter försökte göra sig lustiga över vilka skräckscenarier man kunde se framför sig, vad man skulle göra av den här klassikern nu då, när man skulle måste tvinga in det i någon slags modern tappning. Jag tycker precis som du, Petter, jag tycker att jag och Marit säkert också, att jag tycker att det här tonfallet har bibehållits jättefint, och att det finns, man känner att det är samma värld man stiger in i, trots att det är andra ord och andra fenomen och så här, så tycker jag att det fungerar alldeles utmärkt. Men sen är det ju intressant också att tänka sig så här, att vara väldigt upprörd över att man moderniserar någonting. För faktum var ju att den här versionen som kom 1964, den hade många moderna drag redan då, om vi tänker på familjestrukturen till exempel.
Mm. Jo, där var ju alltså Melkers ensamstående far till 4 barn. Och där var han kanske också, om man ser i det här, vårt perspektiv, så var han kanske lite fången i den tidens mansbild på olika sätt. Här i den här nya versionen så han är ju fortfarande alltså en ensamstående far till 4 barn. Men här blir han på ett annat sätt kanske mänsklig. Han är inte lika så där drullig och fumlig. Visst, det har han ju på sätt och vis, men här finns en svärta, han bär på en sorg, och den får komma till uttryck, och man får också en förklaring till varför han är ledsen och varför han kanske drar sig tillbaka och så vidare.
Här det finns, nu minns jag inte vilket avsnitt, men det är Tjorven som säger då att åt Melker, att du är omodern. Och det tycker jag är ganska fin beskrivning också för hela den här serien, att man på något sätt, man förlägger den i en modern tid, men samtidigt är den lite omodern, och det finns de här blinkningarna att man ska inte använda sin mobiltelefon, och det finns en scen där de här killarna då bakar kaka, så upptäcker de att den här kokboken, det är en fantastisk uppfinning, att den här skärmen eller den här sidan, den liksom slocknar inte, utan det är liksom en, ja, väldigt bra uppfinning. Och då tänker man, okej, det finns liksom ett litet, kanske inte ett direkt pedagogiskt tonfall, men sådana här små blinkningar som ändå visar på att den här gamla tiden, det är någonting fint och någonting lite edelt över den här, precis som det var i den här ursprungliga serien.
Ja, där kommer man lite in på det här, för faktum var ju det att redan då, 1964, så kunde man tycka att man talar om det här med idyll, och det var ett begrepp som ofta återkom, precis som det gäller nu den här nya versionen, man talar om det här idylliska perspektivet. Men faktum var ju att det var någonting som Astrid Lindgren själv värna om. Hon ville att det på sätt och vis skulle vara mer idylliskt kanske än vad verkligheten är.
Ja, alltså hon skapade Vi på Saltkråkan så att den blev medvetet omodern. Och det framgår tydligt i en ganska nyutkommen bok av John Svedjedal som kom i fjol som heter Den rätta knycken, Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan. Där han berättar om, eller refererar till en intervju med Astrid Lindgren där hon konstaterar att hon såg ju hur den här vackra skärgårdsnaturen och skärgårdsmiljön höll på att förändras. Det kom in moderna inslag också ute på skärgårdsholmarna. Och det här var ju någonting som hon inte ville föra in i den här tv-serien. Hon ville inte ha några vita plastbåtar eller några glasskioskar eller reklamskyltar och så vidare. Utan hon ville skildra en värld som håller på att försvinna i modernitetens tid så att säga. Och därför så ser ju den ut, kanske den där idyllen är kanske redan då en försvunnen värld. Och det tycker jag att finns bevarat nog också lite i den här, den andemeningen finns bevarad i den här nya serien också. Att kanske någon slags återgång till den här försvunna tiden, den försvunna världen, att man vill återuppväcka den. Och jag tycker att det är ju för sig i enlighet med dagens värld på sätt och vis. För man märker ju också att många av dagens unga söker sig också tillbaka till en svunnen tid. Till den analoga tiden till exempel. Man försöker leva utan att kolla mobiltelefonens stup i kvarten. Man har mobilfasta. Man spelar gamla skivor och man söker sig tillbaka till böcker, konkreta böcker istället för att lyssna på böcker och så vidare. Så att här finns en längtan tillbaka till någonting ursprungligt, någonting äkta. Och det tycker jag att den här understryker den här tv-serien faktiskt.
Men sen tycker jag också att om man nu jämför det här, den gamla serien och den nya serien, så i den gamla serien så fanns det kanske ett ännu större glapp mellan stadsborna och de här som bodde där på Saltkråkan. Och det har man på något sätt lite sådär sudda ut. Och jag kan tänka mig att det säger kanske någonting om hur världen också har förändrats. Att de här som nu bor på Saltkråkan till exempel. Då, den här Uffe Westerman som är en liten sådär tvärgubbe i den här ursprungliga serien. Han blev lite sådär en uppkomling. Och han klär sig i seglarskor och kör.
En stor vit plastbåt.
Ja, precis. Och det är ju liksom någonting helt annat. Och jag kommer ihåg en scen från den ursprungliga serien där Fabro Melker då ser den här Ulf Westerman då pyssla någonting vid stranden och så går han ner till den här gubben då och så säger han att du målar båten. Och så säger den här Westerman nej, jag kärar ekan. Mm. Och det beskriver väldigt långt hur den här, kanske inte konflikten men förståelsen för det enkla livet på landet och den där exaktheten som Melker saknar i förhållande till livet på landet. Att det är skillnad på att måla båten och köra ekan. Det är två vitt skilda saker. Mm. Och den skillnaden finns kanske inte så tydlig längre i den här nya serien.
Nej, och sen en liten detalj som jag tyckte var jätteintressant i den här John Svedjedals bok. Han noterar alltså att år 1963 så utökades semesterrätten i Sverige från 2 veckor till 4 veckor. Alltså året innan den här tv-serien kom till. Och just det här med det här ökade välståndet som gjorde det möjligt för fler att fira semester ute i skärgården. Samtidigt så kan man ju tycka idag då att vem idag har råd att semestra ute i skärgården. Antingen köpa hus eller hyra ett hus som i det här fallet med familjen Melker eller hans familj. Och vem har rätt till den här idyllen?
Ja, det är intressant och det har skrivits mycket just, jag menar många krönikörer som själva också har skrivit om det här att inte ens jag har möjlighet att ge mina barn den här möjligheten för det är så dyrt att ha skötomt i Sverige var som helst och det är klart att det är en aspekt av det men jag funderar lite på det med begreppet med idyll att vad är det man avser att har det just att göra med den här vackra miljön har det att göra med gemenskapen har det att göra med välviljan det att människor är ganska hyggliga med varandra vad är det vi idag uppfattar som det där idylliska i det.
Alltså det som jag tycker i den här serien Melker som hans familj det är ju liksom utbildningar det är utomstående som kommer då till den här idyllen och så förändras det till någonting bättre. Stadsborna är per definition klumpiga och ängsliga men sen när de kommer i kontakt med naturen och konfronteras då med de här ortsborna så blir det du blir på något sätt mänskligare och du blir edlare och du blir snällare och gladare på allt sätt. Och det kan jag tycka att det är väldigt trevligt förstås att det finns någon som faktiskt tycker att ja, vi mår bra av att se lite idyll. Det må sen vara lite tillrättalag, men det tycker jag inte att spelar så stor roll.
Ja, det som jag tycker att det bevarat också den här nya tv-serien är den här relationen till naturen. Jag tycker naturen är ju jättenärvarande också i den här nya serien och relationen till djur. Det är ju Pelle som är den här stora djurälskaren. Men också annars så kommer man i kontakt med djur och natur på ett helt annat sätt än vad man gör då i stadsmiljö förstås. Och där är också en scen när vi nu talar om olika scener. Där Pelles stora bröder åker ut med Tjorvens stora systrar i en båt. Det är ju en motorbåt och så går ganska fort. Och till en början så sitter de här killarna och kollar i sina mobiler. Men de här tjejerna, de har lämnat sina mobiler hemma för de vill ju inte vara nåbara. De vill ju inte att föräldrarna ska veta vad de gör och vart de är på väg och vad de har för hus för sig så att säga. Så de kör fort som attan iväg någonstans och sen så börjar någon av de här killarna och börjar må illa och spyr över relingen. Och så säger de att ja, att ett litet tips bara, om man skulle titta lite mindre i de där mobilerna och titta ut över horisonten så kanske man inte skulle börja må illa. Så sådana här små pikar. Men sen också att de lär sig så småningom. Man blir mer händig när man är ute där och lär sig så att säga folkvett eller skärgårdsbornas vett och etikett så att säga. Och jag tycker att den här viandan, den här gemenskapen, den här värmen som finns, det är ju någonting som finns i alla Astrid Lindgrens verk. Just den här familjen som håller ihop och också att man tar hand om varandra. Också de som kanske är som den där snorkiga Westman där, att han får också en plats i den här gemenskapen. Att man utesluter ingen, det är lite samma som i Mumindalen, att man faktiskt ser till varandra och godkänner varandra.
Jag tänker också på det om man talar om idyll och om man tänker sig att man nu riktar sig till en ung publik, så funderar jag om serien kan fungera som någon slags sån här frizon. Med tanke på att man idag talar allt mer om att barnen tvingas bli vuxna väldigt fort. Vid sidan av att livet överhuvudtaget ska gå väldigt fort. Allting har ett jättehektiskt tempo. Och här ser man någon slags modell för en annan rytm i livet. Och en annan möjlighet som barn att det är okej att leka.
Ja, absolut. Och just den här mobilen som på något sätt blir symbolen för det moderna i den här, och när den liksom inte fungerar där ute på Saltkråkan, och där många av de här barnen eller de här killarna plötsligt inser att det finns en värld utanför den här mobilen som på något sätt är förstås annorlunda men som på något sätt ändå känns lite mer äkta. Och det är ju ja, väldigt fint att ta del av.
Nu sitter vi här och så här prisar och säger hur himla underbart det är också med den här nya versionen och så där. Men då ska vi fundera lite på vad som händer så där i stort när det gäller Astrid Lindgren och hennes arv. Och jag måste säga att jag själv blev helt chockad för något år sedan när jag talade med modersmålslärare som sa att nu har vi passerat en sån här gräns. Att man kan inte längre med eleverna i skolan utgå ifrån att Astrid Lindgrens böcker är någon gemensam referensram. Att nu kan man inte tänka sig att gymnasieelever vet någonting, har läst en enda rad av Astrid Lindgren. Och jag blev lite chockad och tog två steg tillbaka och sa att hur är det möjligt så här? Men det har visat sig nu väldigt mycket att det är det här man diskuterar. Att det här är inte ett arv som alls självklart går vidare.
Nej, jag läste en artikel i Svenska Dagbladet i somras där man just reflekterade över det där man hade gjort undersökningar kring i hur hög grad Astrid Lindgrens böcker lånas ut på biblioteken eller köps då i bokhandlar. Och då kunde man konstatera att Pippi, som ju fyller 80 år i år, hon står sig. Alltså Pippi är en figur som fortfarande väcker intresse. Medan de andra av Astrid Lindgrens verk kanske, de håller nu på lite sådär och som de uttryckte det själv dö. Det låter ju lite drastiskt. Men, och kanske framförallt sådana verk som kan kännas lite gammaldags idag, som Rasmus på luffen eller Kalle Blomqvist.
Karlsson på taket.
Ja, eller Nils Karlsson Pyssling. De var sådana som faktiskt hade dalat långt ner på listan. Men sen fanns det de här verken som är kanske mer fantasybetonade. Som Mio min Mio eller Bröderna Lejonhjärta. Som hittar sin publik i sådana barn och unga som tycker om fantasy. Men sen tänkte jag på det att Astrid Lindgrens böcker har kanske inte på samma sätt, till skillnad från till exempel Tove Janssons Muminvärld, där Mumin characters har varit väldigt aktiva med att versionera Muminböckerna i olika format, i lättlästa versioner eller i olika andra sammanhang. Man har kanske varit lite mer försiktig med Astrid Lindgren, att man har inte gjort sådana versioner av dem för en yngre publik. För jag tycker de facto att Astrid Lindgrens böcker riktar sig till lite äldre läsare. De är ganska svåra att ta till sig tematiskt och språkligt kanske också. Så att här finns nog mycket att jobba med. Och ett sätt är ju förstås att göra de här nyversionerna, tv-serierna. Jag menar, det kom Ronja Rövardotter nyligen som en tv-serie. Nu kom Vi på Saltkråkan och Bröderna Lejonhjärta är på gång med regissören Thomas Vinterberg och så vidare. Så att det är väl den vägen som man hittar den här nya publiken då. Och jag vet, mina egna barn, de hittar nog Astrid Lindgren också via de här klassiska tv-serierna med Pippi och Emil och Vi på Saltkråkan och så vidare. Att jag tror att tv-serierna idag, eller scenversioner, för de lever ju bra på scenerna, är en inkörsport till böckernas värld. Sen igen, när man väl har lärt känna de här gestalterna, så är det enklare att komma in i böckerna också.
Och så måste man ju kanske ändå komma ihåg att 64, det fanns en tv-kanal i Sverige, att den serien hade ett enormt genomslag bara för att det inte fanns alternativ. Idag vet vi, ja, det finns väl 50-11 kanaler som sänder strunt och ja, så att det är mycket en sån här tv-serie har att konkurrera med.
Ja, och också Astrid Lindgrens böcker, om vi tänker på det. Jag menar, dagens barnlitteraturutgivning, den är ju helt otrolig, den är enorm. Och det finns ju otroligt skickliga och duktiga barnboksförfattare idag, så att hon har nog mycket att kämpa mot.
Ja, det var flera saker du sa här som jag tänkte haka fast på. Det ena är just att jag talar om den här versioneringen och sånt. Det de ju också har diskuterat om när det gäller de som förvaltar Lindgrens arv, så att säga, är det här att man har inte ännu vågat ge sig ut i spelvärlden. Att göra till exempel Pippi till ett spel. Där har ju, man kan ju tänka sig att Astrid Lindgren var ju föregångare på många sätt. Att Pippi har säkert överlevt delvis för att hon är en slags superhjälte. Mm. Hon har drag av det, precis som de Mio, Mimi och Bröderna Lejonhjärta har det här fantasystuket som sen långt senare har blivit så stort som det är idag. Att där är det säkert just det där att fundera på att hur långt kan man gå i att tillämpa någonting i olika former innan det liksom mister sin charm.
Ja, och det är väl också det där att man måste ju prova på. Jag menar, man kan vara rädd för att tappa kontrollen över någonting förstås. Ja. Så det är ju klart att med rättigheter och så vidare. Nu i dagens läge så är det nu 70 år sedan en författare har dött som efter det så släpps rättigheterna. Och jag vet att just sådana som förvaltar sådana stora viktiga författarskap är lite rädda för det. Mm. Att när den dagen kommer och allt släpps fritt, vad händer då med hela den här världen som man har byggt upp?
Ja, förlåt.
Ja, jag tänkte bara säga att där är ju den här nya serien ett utmärkt exempel, att man med ganska varsam hand har uppdaterat den här ursprungliga serien och lyckats ganska bra att ja, köpa nog den här serien liksom till fullo. Förstås, det finns saker man kan ha andra åsikter om, men ja, det här är ju ett bra exempel på hur man kan ta en gammal bok och ge den, men inte bara en ny publik utan också man skapar en helt ny version.
Sen kan man ju tycka att skulle man inte ha kunnat ta ut svängarna lite mer, kan man ju också fråga sig.
Ja, fast å andra sidan så tycker jag att den också bugar så där ganska artigt mot den gamla serien, att ja, kanske nog hellre så där lite måttlig, åtminstone om du frågar mig.
Ja, det jag tänkte bara, jag läste en kritik i Aftonbladet där Carolina Fjellborg undrar just över det här, att varför man har gjort en ny version med silkesvantar när musiken är densamma, miljöerna är de samma, att varför har man inte vågat lite mera, att det känns som att tiden har stått still mer eller mindre. Och Jens Liljestrand i Expressen igen, han är väldigt positiv till den här serien. Men han skriver också så här att han hade hoppats på hijaber, Rinkeby-svenska, halalslaktad sel. Men att man har valt att döma och följa originalet i sista regndroppen. Han raljerar ju lite här. Men jag tror att just med de där farhågorna som fanns då 2021, så tror jag ändå att man kanske hade förväntat sig att man skulle ha vågat lite mera faktiskt gå in kanske på det här diversifierade och det här mångfaldstänket. som ju är ganska subtilt, skulle jag säga, i den här tv-serien. Om man nu tänker på hur viktigt det skulle vara att hitta en ny publik för Astrid Lindgren och göra henne tillgänglig också för dagens svenskar. Vem de sen är och hur de än ser ut, att faktiskt inkludera många i den här världen som är en sån här folkhemsidyll.
Där är ju problemet just det här att man funderar på vem det är man vill tillfredsställa. För det är klart, det här med att göra det med silkesvantar har att göra med oss. Mm. Vår generation som vi ser.
Nostalgikerna
som vi ser en viss del av det. Men jag tror samtidigt att det hade funnits andra fallgropar kanske att gå i om man hade varit väldigt så där drastisk. För det är klart att man kan ju så där utifrån sett inse att det är klart att det är gjort med silkesvantar. Att ungdomar från stan kommer till landet och på en dag har avvänt sig från mobilen och vänjer sig vid att leka. Jag tror inte heller att det är hemskt sådär sannolikt. Men man får välja sina krig. Men det som jag funderar på ännu när det gäller det här med att ha en gemensam referensram. Tycker ni att det är en fara eller vad innebär det om dagens unga inte har någon gemensam referensram alls? Spelar det någon roll? Jag menar, det görs precis som du Marit säger massor med bra barnlitteratur och barnfilmer och så vidare, men kanske alla inte hittar samma sak utan alla plockar från olika ställen.
Det är en jättesvår fråga och en jättespännande fråga det där faktiskt. Jag skulle säga att överhuvudtaget så tycker jag det är bra och viktigt att barn hittar till kultur och hittar till litteratur oberoende av vad det är. Att man läser och får världar man kan känna igen sig i och får uppleva någonting som man inte förut har tänkt att man kan gå in i sådana här världar som Astrid Lindgrens världar är och också Tove Jansson. Sen kan jag ju tycka nog att det är synd att man allt färre har de här gemensamma referenspunkterna. Det gäller ju också oss vuxna. Det gäller ju inte bara barnen. Och jag tycker det skulle vara oerhört synd om Astrid Lindgren skulle försvinna ur barns medvetande eftersom hon har en enastående förmåga att se barnets perspektiv. Känna för barnen och se också de som är utsatta och utanför och inkludera alla. Så det är ett perspektiv som jag tror att det skulle vara jättesynd om barnen skulle gå miste om.
Ja, det är ju verkligen det här barnets perspektiv och just det när man tänker att barn idag så fort tar steget till att bli äldre än vad de kanske åldersmässigt är. Att det finns inte så många förebilder där barnen får på riktigt vara barn längre. Men jag tänker också ur en lärares synvinkel att det måste vara ganska svårt att skapa den där gemensamma referensramen. Och jag läste i någon av de här artiklarna också kring just det här med det dalande intresset för Astrid Lindgren så där litterärt. Att det man går miste om också är någon slags värdegrund som du inte behöver på det sättet banka in utan det är någonting som kommer via det man läser eller delar.
Jag tänker ännu på den här, hur man gör en ny version, att det inte bara blir puttenuttigt eller att man då å andra sidan väljer att gå med väldigt hård hand. Men jag tycker att här finns ju också väldigt allvarliga teman i den här serien och här finns döden och här finns vänskap och här finns väldigt universella saker som ändå ger den här serien ett djup. Och om man nu, hellre det tänker jag än att man på något sätt förvanskar det till någonting helt nytt. Jag menar, då kan man ju lika bra göra en helt egen serie i så fall om man tycker att Astrid Lindgren inte svarar på ens egna förväntningar och man är tvungen att just få in Rinkeby-svenska eller någonting annat som nu kanske i mina öron känns lite långsikt.
Nej, jag håller med. Jag tycker faktiskt också att det här med att man, jag tänkte först att blir det påklistrat när man försöker här till exempel då få in en dimension av varför Melker är ensam och att döden finns annars också närvarande på ett helt annat sätt. Men jag tycker att de gör det jättefint utan att det förtär den där känslan av sommarnöje och idyll. Det finns plats för både och.
Ja, och det speglar ju också på något sätt hur vi pratar om saker och ting idag. Och att vi också är mycket mer öppna med svåra frågor och så vidare. Att föräldrar och barn pratar med varandra om sorg, om död, om sånt som är svårt. På ett helt annat sätt än vad man gjorde på 60-talet kan jag tänka mig.
Ja, sen är det någonting också i det här tonfallet. Jag tycker nu så där spontant om jag funderar på de här skillnaderna mellan den gamla och den här så det var kanske mera betoning på en slags situationskomik i den gamla serien än vad det är nu.
Ja, och Farbror Melker som då känns väldigt, väldigt gammal i den här första versionen från 64. Här är han ju en ung och pigg 50-åring så att det där i den nya alltså. Så att, ja, men det beskriver ju också hur synen till exempel åldrande har förändrats enormt i, ja, under, vad blir det då, 50 år.
Nå, här kan vi ju konstatera då kanske så där avslutningsvis att vi är ganska eniga om att vi tycker att den har infria mer än vad den har liksom på något sätt förstört, den här nya versionen, och att man gärna tittar på den och har behållning av den i vår ålder. Sen kan man ju fundera på hur barnen tar det till sig. Det får de sen så småningom svara på. Men tror ni att den här nya versionen har potential att bli samma typ av ikoniska klassiker som versionen från 64 har blivit?
Ja, att risken är att den är bara en serie bland alla andra serier. Det är ju det som är frågan. För vår generation så misstänker jag nog att den klassiska versionen är från 64. Vi på Saltkråka från 1964. Jag skulle ju önska att dagens barn och unga också skulle ta till sig den här nya versionen. Men jag har lite på känn att man ser de här sex avsnitten så puff, försvinner den ut i rymden.
No, jag är beredd att hålla med Marit. Man skulle förstås önska att det skulle bli den där lägarelden eller det där samtalsämnet bland skolelever på måndag morgon i skolan, där man då leker de här scenerna eller diskuterar vad som har hänt i det senaste avsnittet. Och det kanske man gör just under de här veckorna, eller, ja, eller kanske man då ser förstås, som man gör i moderna tider, ser alla avsnitt på raken och så är det det. Men det där kanske nu slår an någon ton i varje fall, och det tror jag nog att den kommer att göra.
Jag instämmer med båda. Jag hoppas att så många som möjligt ser den här serien och ger den en chans. Jag kan ju säga att vi har en artikel på Svenska Yle, eller en analysrecension som vår kollega Simon gjorde då när serien kom. Och där märkte man i kommentarsfältet nog att det här är åtminstone någonting som engagerar. Men man skulle rekommendera att människor faktiskt tittar på den innan man har en åsikt om att är det här bra eller dåligt. Men jag tror att vi kan avsluta den här diskussionen här, och så kan vi blicka fram emot vilken storm det kommer att bli när Bröderna Lejonhjärta blir film i regi av Vinterberg. Vissa kanske märkte att vi smålog när vi talade om det, för att han gör inte de muntraste filmer. Så att det ska bli intressant att se vad det blir av det. Men det har åtminstone inte hittills väckt samma reaktioner som vi på Saltkråkan gjorde. Men det återstår att se vad det blir. Tack.